Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Jag sitter här med Rebecca Lemoine. Kan inte du berätta vad din roll är och vilka du sitter och representerar nu?
Ja, alltså jag är ju Gröna Studenters språkrör och jag ställer också upp till riksdagen för Miljöpartiet här i Östergötland. Mm. Och jag står tvåa på den här riksdagslistan. Mm. Ja, men annars i mer generellt i miljörörelsen så har jag varit väldigt aktiv för olika ideella organisationer mest faktiskt. Aha. Det är där jag har liksom jobbat de senaste 6 åren. I Naturskyddsföreningen, Skydda skogen och såna här saker. Och sen så har jag också tagit initiativ till att uppmärksamma den här FN-dagen för biologisk mångfald. Och det här är liksom ett ämne som nästan ingen känner till.
Nej.
Och det är därför jag har tagit initiativ till att uppmärksamma den. Så att folk ska känna till vad är biologisk mångfald och varför måste vi bevara den.
Vad är biologisk mångfald?
Jo, men det är alltså... Det är artrikedom, variationer av arter i naturen kan man säga. Så att vi har många hotade arter i Sverige. Bara det är en sån sak som många inte känner till.
Nej.
Kanske vi tänker på liksom tigrar och isbjörnar och så vidare. Men vi har alltså mer än 4000 arter i Sverige som är rödlistade.
Men gud, är det sant? Är det någon som man så här har koll på?
Ja, det finns massor med forskare som har koll på det här. Men sen så tar det liksom stopp där. Allmänheten är inte så himla medveten. Så därför så tog jag initiativ till att uppmärksamma alla de här arterna, varför vi ska bevara dem och också vad vi kan göra. Och det har jag gjort de 2 senaste åren som en kampanj. Jag är själv naturvårdsbiolog och jag tror att vi har ganska svårt, eller vi är ganska dåliga på att kommunicera utanför liksom vår egen bubbla.
Ja, det är vi absolut.
Ja, så det jobbar jag ganska mycket med ideellt då.
Ja. Men gud vad intressant. Men då var Miljöpartiet så här ganska självklart för dig.
Ja, absolut. Jag har alltid varit och röstat för Miljöpartiet. Men jag har haft lite svårt att ta på mig rollen som politiker. Och liksom, man ska ta på sig så mycket känns det som. När man liksom kallar sig själv för miljöpartist och ställer upp och får liksom uppdrag och så vidare.
Så att jag har
rört mig mycket mer som aktivist kan man säga. Liksom jobbat för mina sakfrågor så här, ganska enskilt. Men sen så blir jag så frustrerad på att det är ju inom politiken som det här verkligen behövs. Så jag kände att jag går all in för det här nu.
Grymt!
Ja.
Kul att ha dig här. Vi får se om du fixar de här frågorna. De är stenhårda.
Ja, eller hur?
Nej, men först och främst är ju Miljöpartiet unikt på det sättet att de inte har en partiledare. Utan de har ju valt att ha 2 språkrör. Varför har man gjort så och varför är det bra?
Ja, men Miljöpartiet grundades ur egentligen miljörörelsen, kvinnorörelsen och fredsrörelsen. Så det här är liksom ett gräsrotsparti från början. Att man har haft det här stora engagemanget bland liksom då aktivister och gräsrötter. Som precis som jag har tagit det här steget nu så gjorde man det då. Och då ville man liksom särskilja sig från den här vanliga strukturen. Att man har en partiledare. Man vill inte säga att man ska ha en ledare egentligen. Utan man vill liksom att det ska genomsyras nerifrån och upp. Och istället så vill man ha liksom 2 talespersoner snarare än ledare. Och att man valde 2 är också för att man vill att det ska vara jämställt. Så det är en man och en kvinna. Så det är väl bakgrunden. Att man vill inte ha en ledare som säger då att nerifrån och eller så uppifrån och ner, utan man vill ha liksom två rör som berättar och representerar gräsrötterna liksom underifrån och upp då.
Snyggt. Men det tycker jag nästan att fler partier borde liksom anamma.
Ja, jag gillar
men
det.
Ja, men jag tycker också om den idén. Man säger Miljöpartiet, de har haft en ganska stor inblandning när det kommer till skola och så. Gustav Fridolin är skolminister, va?
Ja, precis. Utbildningsminister.
Utbildningsminister, så heter det. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor heter hon. Jag glömmer alltid säga det sista namnet. Hon har ju kritiserat genuspedagogik i förskolor, och det är ju någonting som ni har förespråkat ganska mycket. Varför tror du att genuspedagogik är en viktig del av läroplanen, och varför är det viktigt för Miljöpartiet att den liksom är kvar?
Jo, men som jag redan har hintat lite grann, Miljöpartiet är ju väldigt mycket för jämställdhet och så vidare. Och redan det som händer på förskolor ser vi liksom att barn delas in i olika könsroller. Där man har liksom så här, det är mer okej att pojkar liksom är vilda och liksom stökiga på andras bekostnad egentligen. Man förväntar sig mer utav flickor redan i tidig ålder att de ska vara mer lydiga och liksom stilla och snälla och tysta och så vidare. Och det som Miljöpartiet vill är att man ska inte få lägga in de här barnen i olika könsroller. Man ska liksom inte ge de här barnen olika förutsättningar, man ska inte ge dem olika leksaker, man ska inte tycka att man ska ha en högre toleransnivå för det ena könet än det andra. Så det är egentligen det som det handlar om.
Men skulle du säga att Miljöpartiet är ett feministiskt parti?
Ja, absolut.
Och när man pratar om feminism och så kan man ju komma ganska fort till de här reserverade dagarna när det kommer till föräldraledighet. Ni vill ju ha kvar de dagarna. Det är ju många som inte vill att det ska vara så. Men varför tycker ni inte att det borde vara upp till varje familj att bestämma över hur föräldraledigheten ska fördelas?
Alltså, i bästa av världar så tycker jag såklart att man ska ha så mycket frihet som möjligt i sin familj att bestämma. Men vi har ju sett, alltså det som föräldraledigheten, där ges det en ersättning om 80% utav lönen. Och vi har ju sett då, om man har de här, att idag har pappan rätt att ta 2 månader, kvinnan 2 månader och sen har man 12 månader som man fördelar själva. Då blir det väldigt mycket så att man väljer ekonomiskt vem som ska ta ut de här månaderna. Att det är den som har lägst lön. Och är kvinnan då hemma väldigt mycket, 12, kanske 14 månader eller någonting sånt där, då leder det till en samhällsstruktur, man ska säga, där chefer helst inte gärna satsar på att liksom rekrytera kvinnor till de här jobben som, där man tjänar mycket pengar. Och det blir ju liksom en negativ spiral. Att man kan liksom, då tycker jag att man kan faktiskt ifrågasätta om det är så himla jämställt, om hur frivilligt det är de kvinnor stannar hemma när könsrollerna har påtvingat dem. Det är bara ett ekonomiska skäl. Och det är därför som jag tror att vi måste liksom faktiskt ha kvotering. Inte kvotering för kvoterings skull. Men för att vi måste liksom lyfta oss ur den här negativa spiralen. Så att vi liksom får bättre möjligheter från början. Så att man inte som chef tänker att nej, men jag tar hellre mannen för att jag förväntar mig att kvinnan är hemma längre. Så det är liksom, tills dess att vi är ett jämställt samhälle, så tror jag att vi behöver vara liksom lite hårdare och säga att vi behöver liksom dela upp föräldraledigheten.
Så ni tänker på det här som en, vad ska man säga, en invändningsgrej tills man klarar av att ta de här jämställda besluten, så att det gynnar kvinnorna i slutet också.
Ja.
Jag tänker på pension och allting. Man går ju liksom ut som förloraren.
Precis,
alltid.
Precis, exakt.
Vi ska snacka lite om miljö då, för det är ju ert största.
Ja.
Om man säger, den här sommarens temperatur har ju varit någonting som har dragit igång alla när det kommer till miljöfrågor. Och alltså, folk har ju blivit chockade över hur varmt det blev. Kan man vända det här nu, tror ni? Och vad vill man göra för att minska klimatpåverkan så mycket som möjligt?
Så att på kort sikt så kan man liksom, om du och jag liksom blir veganer idag och liksom inte flyger mer idag, så kommer det kanske inte påverka nästa sommar liksom. För det är ju, klimatet är ju väldigt komplext och det har ganska långa tidsperspektiv i sig. Men med det sagt så är det ju så att vad vi gör idag kommer ju påverka hur framtiden ser ut. Och det finns liksom olika scenarier om hur mycket vi kommer att värma upp den här planeten.
Mm.
Och
vad har man som max 1,5 grad va, som man
ja, så Parisavtalet som ändå har slutit säger ju liksom att vi hoppas att vi kan hålla oss under 1,5 grader. Och sen så tror ju en del forskare att det är i princip kört, men vi siktar på att hålla oss under 2.
Mm.
Så att menar hela tiden så jobbar ju miljörörelsen och Miljöpartiet och ja, vi jobbar ju för att hålla oss så långt under som möjligt.
Mm.
Och sen då får man ju försöka ta ansvar både som individ, företag men också politiker. Och där tror jag att vi, alltså min åsikt är då att vi måste liksom fokusera mycket mer på animaliekonsumtionen. För det har en väldigt stor del faktiskt.
Mm.
Och sen också konsumtionen överhuvudtaget.
Mm.
Så som vi räknar nu vilket klimatpåverkan vi har i Sverige. Då räknar vi inte in det som vi importerar från andra länder. Och det är väldigt orättvist tycker jag, att då har vi på något sätt exporterat våra utsläpp, alltså våra klimatutsläpp till fattiga länder.
Mm.
Och sen så importerar vi prylar och konsumerar här. Så att liksom, det är väldigt skevt och osolidariskt sätt att det måste vi komma till rätta med på något sätt.
Mm.
Sen tror jag en jätteviktig sak är att inte fortsätta investera i fossila bränslen och liksom gynna den här marknaden hela tiden.
Mm.
Skydda naturskog från att avverkas, för det är väldigt bra liksom mot en väldigt bra. Det binder in koldioxid väldigt bra. Men sen är det en jättestor fråga om den ekonomiska och materialistiska tillväxten.
Mm.
För den kräver liksom hela tiden att vi sätter högre och högre press på miljön, på planeten. Men också oss själva, alltså vilket samhälle som vi lever i med psykisk ohälsa, folk som bränner ut sig, folk som är deprimerade. Så att någonstans måste vi ju liksom våga ifrågasätta den här eviga tillväxten på en begränsad planet.
Mm.
Och det tror jag är en superviktig väg framåt. Och sen eftersom att vi var inne på liksom jämställdhet och feminism och så vidare, så tycker jag att det är en självklar del också att koppla till klimat.
Mm.
För att globalt sett så är det ju väldigt ojämställt. Alltså de värsta utsläpparna är de rikaste procenten i världen liksom, som står för en väldigt stor del av miljöpåverkan. Och de som kommer att drabbas hårdast och först, det är ju de i fattiga länder.
Mm.
Och särskilt då kvinnor som har det lägst ställt liksom socialt och ekonomiskt.
Såklart.
Så att vad rika män gör i västvärlden drabbar kvinnor i fattiga länder.
Mm.
Och det är ju ett jättestort problem som vi liksom måste belysa ur ett feministiskt perspektiv också.
Verkligen, verkligen. Ja, det är så intressant när man pratar om det på det här sättet. För att väldigt ofta så när man pratar om feminism så brukar man ju inte prata om miljö eller heller migrationspolitik eller så, för att man liksom pratar om kvinnofrågor och andra frågor.
Mm.
Och det blir så här, fast är inte de kvinnorna som det här påverkar också kvinnor?
Mm.
Liksom. Nej, det är så tokigt. Man har ju pratat ganska mycket nu på senaste tiden under den här valperioden om LSS.
Mm.
Det vart ju värsta snackisen efter den här debatten som var på Aftonbladet. Kollade du på den?
Jo, men det är också inte en fråga som jag är så insatt
i. Nej, du är inte så insatt i den. Men för jag tänkte på, det är ju många som har pratat om att man har börjat prata om de här institutionerna och sånt. Du har ingen koll på det överhuvudtaget.
Nej, men som jag har förstått så är det här ett resultat av komplicerade rättsfall och ändringar i lagen.
Mm.
Men alltså principfrågan tycker jag inte är så himla komplicerad egentligen.
Nej.
För jag tänker att samhället, alltså varför vi ens har ett samhälle och varför vi har byggt upp det här, det är ju för att skydda de som har behovet av skydd.
Mm.
Och det är ju den här gruppen. Så att jag menar, jag tror att de flesta egentligen är överens om att vi måste göra mycket mer i den här frågan.
Mm.
Och sen är inte jag särskilt insatt i exakt vad som, hur vi kommer fram till de här lösningarna.
Nej.
Det är ju det är inte riktigt ett samhälle som svarar för det.
Nej.
Som tar ansvar.
Nej, det är det inte. Men jag tänker, här går miljöpartierna ihop med Socialdemokraterna och man säger övriga rödgröna och går på den linjen som de gör.
Mm.
Mm. Får vi se vad de säger sen. För jag ska prata med en tjej från Socialdemokraterna sen också. Så det blir intressant. det här med att många gravida kvinnor känner oro inför sin förlossning. Och att det inte är säkert att man får en plats på förlossningen i sin egen stad.
Mm.
Hur tänker Miljöpartiet kring den frågan?
Ja, jag pratar en del liksom utifrån hur jag tänker. Men jag tänker så att Sverige, vi pratar väldigt stolt, vitt och brett om jämställdhet, sexuell och reproduktiv hälsa. Mm. Och att det inte finns en BB-mottagning inom rimligt avstånd. Och att de som finns till och med läggs ner av ekonomiska skäl, som i Sollefteå och så vidare. Det är ju ett, det är verkligen ett svek mot landsbygden och kvinnorna.
Mm.
Och ja, jag vet att i just den frågan så har väl MP suttit med lokalt och tagit en del av de här besluten. Men det är ju ingenting som jag känner att jag kan liksom prata om varför det har gjort. Så jag kan liksom inte riktigt försvara det. För jag tycker också att det är en så otroligt grundläggande sak. Och det ser jag också som ett svek. Det är klart att man ska ha... en garanterad plats på förlossningen.
Ja, man kanske inte är överens om hur man ska sköta frågan i alla kommuner, tänker jag.
Nej, men så vill jag se som så... Alltså jag är väldigt oroväckad över de här ekonomiska argumenten hela tiden.
Mm.
Att det är det som att vi ska liksom prioritera det över de här kärnfrågorna. Vi måste liksom fråga oss, varför har vi det här samhället? Mm. Vad är liksom meningen med det? Mm. Och det tycker jag att Miljöpartiet är bra på att fråga sig. Varför gör vi det här och för vem gör vi det?
Mm.
Och som en sån här samhällskritik så är det liksom, det är inte för de få rika som vi gör det. Och jag vill liksom inte stressa ihjäl mig själv och liksom förbruka 4 planeter för en evig tillväxt. Alltså det, att ekonomin är så otroligt helig och inte kan ifrågasättas för någonting annat.
Ni var ju med och skärpte den här migrationspolitiken som vi har nu.
Mm.
Men nu så vill Miljöpartiet släppa på den igen. Vad är det som har förändrats sedan den skärptes och varför tycker man att det är läge nu att släppa på den?
Egentligen så tror jag att vi har haft samma ståndpunkt hela tiden.
Mm.
Vi har ju de här solidariteterna som vi liksom hela tiden vilar på.
Mm.
Det är ju med alla människor i hela världen. Det är med djur och natur och ekosystem. Och sen är det också en dimension som är framåt i tiden.
Mm.
Och det är det som är liksom att vi är väldigt öppna och liksom mot SD och så vidare.
Mm.
Jag tror att det var väl så att vi var tvungna att kompromissa med Socialdemokraterna när det här skärptes. Men att egentligen så har ju vi liksom värderingsmässigt stått kvar på samma ställe.
Mm.
Så att det är väl klart, om vi får säga, om Miljöpartiet får säga vad vi vill, så vill vi gå tillbaka till den mer generösa migrationspolitiken som vi drev förut.
Mm.
Så sen är det väl alltid så här i politik, och det är svårt att hänga med om man inte sätter sig in. Men att kompromissa med en annans politik, då får man ju försöka att hålla kvar sina värden för sig själv och liksom internt i partiet. Och så fort man kan så liksom går man tillbaka till dem. Mm. Så jag tror att det är väl snarare det som har hänt än att det är någon förändring i migrationen.
Mm. Är det jobbigt? Nej, för att jag menar, Miljöpartiet, de har ju en fråga liksom som man brinner lite extra för. Det är miljön, och jag tänker det måste vara jobbigt för ett miljöparti att sitta och liksom kompromissa.
Oh ja, det har ju varit jättejobbigt. Det är första gången egentligen i den här situationen i minoritetsregering med socialdemokrater. Och det har gjort en del kompromisser som verkligen har svidigt, och för mig svider fortfarande väldigt hårt. Så att, ja, men jag har ändå valt att försöka gå in i det här med någon slags framtidstro och liksom hopp om att jag kan vara med i det här rummet, jag kan kanske vara med och lyfta fram de här frågorna som vi brinner för.
Mm.
Men, och sen är det väl alltid en sån här avvägning, är det bättre att vara med eller stå utanför?
Mm.
Och då har ju Miljöpartiet valt att vara med hela vägen.
Mm.
Och ja, då har vi fått igenom en hel del politik också. Mm. Men de här kompromisserna, de svider verkligen internt.
Vilka kompromisser är det vi pratar om speciellt? Som,
Det var ett försäljning av Vattenfall till Tyskland till exempel. Men jag vet inte hur mycket koldioxid som den affären liksom beräknades ge. Eller liksom utsläpp då. Världslandsavtalet som har skrivits. Migrationsöverenskommelsen, för att nämna några. Så att det är ju, ja.
Mm, såklart. Ni är ju för ett medlemskap i EU. Mm. Vilka skulle du säga är fördelarna med att vara kvar?
Ja, från början var vi inte det.
Nej.
Men nu är vi det.
Ja, hur kom det sig att ni ändrar er?
Jag vet faktiskt inte exakt alla detaljer. Man såg väl mer fördelar med det än nackdelar. Alltså problemet egentligen, om man börjar med det, är att EU är liksom en maktcentralisering. Mm. Med relativt få personer som bestämmer väldigt mycket.
Mm.
Och sen har vi också det här problemet med lobbyister.
Mm.
83% av de personer som uppvaktar politikerna är från stora företag.
Mm-hmm.
Och de har ju liksom, tycker jag verkligen man ska komma ihåg, att de har ett ekonomiskt särintresse som går ut på att deras företag ska få liksom bättre lönsamhet och vinst och så vidare.
Mm.
Och att de får så mycket liksom samtal med politiker tycker jag är väldigt oroväckande för demokratin.
Mm.
Jag får ju liksom inte, du och jag kanske har jättesvårt att komma i ett samtal med dem som styr i EU.
Men ja, gud,
har
man väldigt
mycket pengar och liksom har ett stort företag bakom sig så vinner ju de 83% liksom utav den tiden. Men som bevarande biolog och miljökonsult som jag jobbar som så tycker jag ändå att jag ser en del bra fördelar med EU. För där har man liksom höjt ribban vad gäller miljö och naturvård.
Mm.
Det finns ett art- och habitatdirektiv som säger att de här arterna, de har liksom ett juridiskt skydd, så de måste vi ändå skydda och värna.
Mm.
Vi har en timmerförordning som liksom reglerar vad som får säljas för virke och på vilket sätt och så vidare.
Mm.
Vi har vattendirektiven som säger liksom att de här, alltså sjöar och vattendrag inte ska få en lägre kvalitet.
Mm.
Och hade det inte varit för de här så tror jag att vi hade haltat väldigt mycket i mina jättefrågor, eller man ska säga.
Mm.
Så det är klart att jag kollar lite grann på särskilt på dem som positiva. Mm. För det är också mina hjärtefrågor och det som jag kan.
Ja.
Och vi har också det här Natura 2000-nätverket. Där man i hela EU liksom har identifierat olika natur- och miljötyper.
Mm.
Och sen så har man då haft ett mål att man ska skydda de här områdena. Så de finns både i Sverige och liksom de finns i hela EU.
Mm.
Och det har ju betytt jättemycket för skyddet utav naturarter. Men också väldigt mycket för kunskapen.
Mm. Hur ligger Sverige till i miljö, om man säger i miljöpolitik, jämfört med andra länder inom EU? Har du koll på det? Är vi bättre eller är vi liksom skit?
Jag tycker det är en jättesvår fråga, för att beroende på vem jag frågar så får jag olika svar.
Mm.
Men en grej som jag tycker är värd att minnas, att om man tar in konsumtion och så vidare.
Mm.
Så den dagen när liksom Sverige har förbrukat de resurser som man kan säga Sveriges årliga budget för från planeten är.
Mm.
Det är i slutet av mars, tror jag.
Mm.
Ja,
mm. Det var tidigt.
Och då kan man ju tänka att resten av året så lever vi egentligen på lånad tid från kommande generationer.
Mm. Mm.
Och alltså det är som att Sverige förbrukar typ 4 planeter. Men det är en ekvation som vi måste liksom låta sjunka in.
Det är så sjukt alltså.
Och vi är ju ändå, vi anses väldigt mycket som att vi har bäst liksom klimatpolitik och vi har kommit väldigt långt. Men egentligen så finns det nog inget land som riktigt träffar målet.
Nej.
De länder som är liksom fattiga och som kräver utveckling, de har ju låg miljöpåverkan per person.
Mm.
Men de har inte särskilt bra välfärd.
Nej.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
De länder som har väldigt bra välfärd, som Sverige och andra rika länder, vi har däremot ett utsläpp som är kanske 4-5 gånger större.
Alltså,
så att det är liksom inget land som hamnar, ja, så det är inget land som riktigt hamnar i både liksom en hög välfärd och liksom samtidigt inte förbrukar mer än vad vi har.
Mm.
Och sen när det kommer till mina frågor som handlar om natur, så är vi faktiskt inte så bra som vi tror.
Nej.
Som sagt, vi har ju drygt 4000 arter. Det är på ungefär var tionde undersökt art och population. Så.
Är det vilken arter är det som är mest i förozonen?
En art som är väldigt som det jobbas en del med, som ändå en del kan liksom känna till och så, det är vitryggig hackspett.
Mm-hmm.
Och det finns typ 20-25 individer kvar.
Nej, i hela
Sverige. Skogen, där tror vi så mycket att vi är så himla bra i Sverige.
Mm.
Men det är den största anledningen till att vi har rödlistad art i Sverige, är för att arter inte klarar av skogsavverkning.
Mm.
Alltså vi tar ju bort hemmet för dem.
Mm.
Vi får till och med, det är till och med lagligt i Sverige att avverka de här träden där hackspettarna häckar.
Mm-hmm.
När de häckar där.
Mm.
Under tiden som de föder upp sina ungar i bona så får man liksom ta ner hela skogen.
Mm.
Ett annat absolut exempel är att man får inte lov att plocka en orkidé.
Nej.
För de är fridlysta. Det är många som känner till det.
Mm.
Men vi får lov att hugga ner hela skogen. Runt omkring. Och det är för att, skogsbruket går under skogsvårdslagen som skrevs 1993.
Mm.
Men de här lagarna som jag jobbar med som konsult, miljöbalken, det är en annan lag.
Mm.
Så den mest miljöförstörande, naturförstörande verksamheten, man ska säga, den omfattas inte av våra hårdare miljölagar.
Mm.
Så att det är därför som jag engagerar mig så mycket politiskt, för att här ser jag att här kan man ju göra stor skillnad som politiker.
Ja, men jag tänker vi använder ju skogen till ganska mycket.
Mm.
Men vi är inte så effektiva med att till exempel odla mycket i så här industrihampa. Det kan man ju göra.
Nej,
det är ju en...
Och det är ju big no-no liksom. Man får inte säga hampa
utan att bli flummig, stämplad. Ja, men jag tycker det är så märkligt. För jag menar, det är ju en hel industri som skulle kunna rädda skogen på så många sätt. Och naturen. Det är ju...
Återigen, alltså... Vi måste ju ha någon plan som ser till att vi har... Alltså det finns enligt Nagoyas avtal så ska vi skydda 17% representativ skogsmark.
Mm.
Utav den produktiva skogen som har liksom flest hotade arter i sig så skyddar vi bara 5% då långsiktigt.
Mm.
Och det här var ett mål som ska uppnås 2020. Så vi avverkar i en takt som är liksom 10-20 gånger högre än den som vi skyddar skogen i.
Ja.
Så att någonstans som biolog och som miljöpartist så måste vi faktiskt sätta ner foten och säga nej, nu kan vi inte avverka mer. Vi måste hushålla med våra resurser.
Mm.
Och det är ju faktiskt det som ekonomi betyder, hushållning av resurser. Vi kan inte bara fortsätta som att vi har oändligt mycket skog.
Nej.
Vi har redan idag avverkat 61% av skogen de senaste 60 åren.
Oh, gud.
Och det betyder att alltså 60-åriga skogar, det är egentligen en biologisk öken kan man säga. Det finns inte några ovanliga arter i de unga skogarna. Så att även om det är bra att vi kan ersätta vissa saker då, som görs av plast och så vidare med träprodukter, så måste vi ändå liksom planera vad ska vi använda skogen till. Och hur ska vi få den träråvaran?
Mm.
Vi kan ju hitta andra sätt att hämta ut den som inte avverkar skogen liksom, hela skogen på en gång.
Ja. Nej, men det är ju jättekonstigt att man inte har kommit längre i den frågan. Ja,
så men därför behöver vi ju politiker som ser liksom, alltså inte bara våga tänka typ en mandatperiod utan som våga tänka typ 100 000 år framåt. Mm. Det tycker jag, liksom, då är man ansvarstagande politiker.
Men jag har några lyssnarfrågor. Och då är det en som undrar hur ni tänker med höjd skatt på diesel och bensin och hur ska människor i till exempel Norrland där det är för kallt med cykel och för det på landsbygden att ha råd att bo kvar?
Ja, det här är en sån här land- och stadfråga lite grann. Men vi ska bara inleda för att bensinpriset, om man skulle räkna med de kostnader som alltså utsläppen utav våra, att vi kör på diesel och så diesel och bensin, det skulle vara på ungefär 30 kronor litern om man skulle liksom räkna in de här miljöskadorna och hälsoskadorna som samhället sedan betalar för. Och det är ju dubbelt så mycket drygt, eller knappt som det vi faktiskt betalar. Och sen sen är det ju att om man kör ganska mycket, då kanske man lägger cirka 50 000 på bensin per år. Och de höjningar som vi har gjort då är kanske 3 000 kronor då. Så det är liksom i förhållandevis är liksom ganska lite. Och kör man så mycket bil så skulle det vara mer lönsamt att faktiskt investera i en laddhybrid. Där man kan liksom köra el första milen och sen köra på diesel eller bensin sen. Eller en elbil då. Men sen kan man också komma ihåg att de flesta resor, 80% av alla resor idag är faktiskt under en mil. Och då skulle det nog vara en investering som passar för väldigt många att göra. Och att också så här, behöver vi, alltså på vissa ställen kanske man ska se över hur vi transporterar oss. För att i genomsnitt så är det 1,2 personer per liksom bil idag. Så att därför så hoppas vi ju liksom att elcykel ska kunna vara ett alternativ. Och sen kan vi ju förstå att det kan ju inte vara överallt.
Nej, det kan bli kallt i Norrland att sitta på elcykeln.
Men sen är ju liksom kollektivtrafik någonting som man måste få funka. Så att man kan få lite landsbygd som kan liksom fungera också.
Är det någonting som ni vill satsa på?
Ja, absolut. Och binda ihop Sverige bättre med tåg.
Men för att ni hade någon vision om att alla bensinbilar och dieselbilar ska skrotas och bli eldrivna.
Ja, men precis. Vi vill ju fasa ut de fossila bränslena.
När vill man att den sista bilen ska vara körd som inte är eldriven?
Nu hoppas jag att jag inte säger fel, men 2030.
Ja, det är ändå ganska optimistiskt, tänker jag, att alla ska hinna byta ut sin bil. Och så här. Det är ju, man byter ju inte bil var tionde år, tänker jag.
Nej, precis. Och sen har vi ju liksom försökt med bonusmodus att liksom beskatta de bilar som är liksom mest miljödåliga. Och subventionera de som är bäst för miljön. Så att liksom, det är klart att vi försöker hela tiden så gott vi kan göra det lätt att göra rätt. Men sen kan jag också bli lite frustrerad när man tittar på liksom, vi lever i klimatförändringar nu. Alltså vi lever redan där, mitt i det. Vi måste ändå vara modiga och liksom kunna steppa upp som alltså privatpersoner också. Och göra en del liksom förändringar i våra liv.
Lite uppoffringar liksom.
Ja, och det är också intressant att jämföra i krigssituationer så är de flesta länder liksom kan liksom ställa om och acceptera att ja, men vi skickar våra män och söner till krig och liksom vi rationaliserar vår mat och så vidare. Alltså när det är krig, när det verkligen gäller, då har vi sett att det går. Människor löser kriser om det behövs. Men det sorgliga som sagt är att de här kriserna behöver liksom komma först. Och när det har kommit till Sverige, när de här, om vi ska vänta så långt, vad har inte hunnit hända då i de här andra länderna som är närmare ekvatorn? Så för mig så är det liksom, vi har inte råd att vänta in katastroferna. Så att det här är ändå, om man pratar att det här är en fråga om liv och död, så är det kanske rimligt att vi kan göra någonting åt våra sätt att resa.
Ja, men jag håller med. Jag tror att vi är väldigt sugna på att någon ska liksom lösa alla problem utan att vi behöver göra så jättemycket. Och det är ju faktiskt egentligen vi som ska se till att driva igenom all politik som, som liksom klubbas igenom i vilket fall. Varför är ni bäst när det kommer till miljön jämfört med de andra partierna? Det är också en lyssnarfråga.
Miljöpartiet har jobbat med de här frågorna redan innan det blev aktuellt med de här värdeförändringarna. Till och med på den tiden när folk förnekade klimatet.
Mm.
Ända från början så har vi jobbat med detta. Det är liksom själva anledningen till att Miljöpartiet finns till.
Mm.
Så det är klart att vi har ju fått ett försprång jämfört med många partier som har vaknat upp i frågan nu då.
Mm.
Vi har väldigt mycket kompetens i frågan. Vi har liksom mycket erfarenhet. Vi har personer som är otroligt, otroligt drivna. Så att vi har liksom under lång tid kunnat utveckla en bra miljöpolitik.
Mm.
Och sen, ja, jag vet inte, det är väl...
Mm.
Det är liksom så att Miljöpartiet, vår dröm kanske är att kunna avveckla oss själva.
Mm.
Att vi inte behöver stå upp för de här solidariteterna längre. Att det verkligen har liksom lyckats. Och för vi liksom, det är också kanske min dröm att inte behöva engagera mig så här mycket. Mm. Och inte behöva känna att allting ligger liksom på ens egna axlar. Så jag menar, vårt mission är ju liksom på något sätt att... fixa miljöfrågan.
Ja, så det är den det är vi vill åt.
Ja, precis. Mm. Vi har ju liksom inte placerat oss mycket på höger- och vänsterskalan. Det har ju varit, från början var ju liksom Miljöpartiet så att ja, men det är ju ett enfrågeparti.
Mm.
Och jag är så här, ja, helt okej om planeten är vår enda fråga. Jag är helt okej med det.
Mm. Men du sa det, ni är inte så mycket, ni har inte satt er på någon höger- eller vänsterskala på det här sättet. Det har ju blivit så lite i och med att ni är de rödgröna numera.
Ja.
Tror du att Miljöpartiet, för nu kan vi bara spekulera liksom i vad som skulle kunna hända efter valet och att det blir olika konstruktioner och, eller konstellationer utav partier och så. Jag tänker, skulle Miljöpartiet kunna jobba ihop med till exempel Centern och Liberalerna, tror du?
Det är ju egentligen mer än vad jag kan... Alltså jag spekulerar ju också.
Ja, det är ju bara spekulationer inför valet. Det här är bara det roliga.
Ja! Jag kan säga att min personliga favorit, som jag själv känner mig närmast, det är ju egentligen Fi och Vänstern.
Mm. Mm.
Men sen får man ju inte alltid önska.
Nej, de måste ju komma in också, tänker jag, i riksdagen.
Precis. För att, ja. Så, men rent så här... Hur man har, om man hade fått önska, då är det de två som man skulle vilja samarbeta med.
Okay.
Och jag som person är väl lite mer liksom, jag vet inte. Det känns som att hela höger-vänster-skalan har förflyttats till höger.
Eller hur? Jag känner med. Men känner du dig besviken över vart Socialdemokraterna har liksom valt att lägga sig i vissa frågor?
Ja, alltså hade jag... Ja, men det är väl klart att jag hade velat... Jag hade ju inte velat att Miljöpartiet hade behövt slåss så hårt för sina frågor. Jag hade kanske önskat att vi hade fått igenom mer utav den här gröna politiken.
Mm.
Så ja, det kan jag väl säga. Så att,
mm.
Jag vet inte varför det känns som att ibland när man lyssnar på debatter så har jag svårt att veta på vilket som förespråkar vilket. Ja, alltså på vilken skala liksom. Mm. För det känns som att man tävlar på samma frågor.
Ja, det känns lite mer som en popularitetstävling nu än vad det känns som. Liksom, så här, ibland så här, är det Fröken Sverige eller är det, ja, eller är det parti, liksom, ledare någon ska bli. Men det är lite tråkigt att det är så, för att jag fattar att det är så, speciellt också när man har partier som SD med. Om man behöver börja tänka taktiskt och man behöver börja liksom fundera över sånt.
Ja,
har du funderat någonting på hur det skulle bli om SD skulle vara de som fick mest röster?
Ont i magen.
Ja.
Nej, men det mesta är ju bara spekulationer. Mm. Och det, jag vill egentligen mer fokusera på vad jag kan göra än att oroa mig.
Mm. Tror du att det har varit en miss utav många partier att man har brytt sig för mycket om vad SD gör och lagt energin där istället för att lägga energin på vad man kan göra?
Ja, men kanske. Alltså SD har ju väldigt... de provocerar ju väldigt mycket.
Väldigt
och det gör
mycket.
Ju att man... Alltså jag nästan i affekt vill liksom svara.
Ja, ja.
Alltså såhär, man går i fällan. Nej, det ska inte få sista ordet. Och nej, det ska inte vara tyst i den här tråden.
Mm.
Och då blir det ju de här extremt liksom långa... Alltså det här kommer ju... Vad ska jag säga? Facebook prioriterar ju det då.
Mm,
och det, jag tycker ju det personligen är svårt att veta exakt hur man ska agera hela tiden.
Mm.
Men för mig så... Jag har nog bara liksom riktat in mig på... vad ska man säga, jag har verkligen gått in i min egen bubbla den här valrörelsen. Bara liksom fokusera på vad jag vill driva för någonting. Och det är nästan, i början av valrörelsen så kändes det som att jag fick lite hat och jag blev väldigt så här, ledsen för de här SD:arna, vad de sa för någonting och vad, alltså det var så hemskt tyckte jag. Men sen så typ så här peppar jag mig själv att nej, men ju mer de hatar, desto mer kärlek ska jag bara liksom ösa ut. Och liksom, jag ska ha det som min taktik. Jag ska liksom inte bemöta dem och sänka mig till deras nivå, utan jag ska liksom bara skicka ut mer kärlek. Jag ska liksom kämpa för alla människors rätt och alla arters rätt och liksom det här som är så extremt flummigt. Det ska jag kämpa ännu hårdare för.
Jag gillar det. Men jag tycker att det är, alltså jag tror att man har underskattat hela grejen med kärlek och att vara snäll och ta hand om varandra.
Ja, det är bra grejer.
Men det är det. Det låter så simpelt, men ändå så verkar det vara så jäkla svårt alltså.
Men det är det som jag, när jag kollar på vissa debatter, då hade jag önskat att man kunde se liksom, vad är det de här två personerna liksom i sitt hjärta, i sin själ, liksom, vad är det de verkligen brinner för. Men istället blir det som en liksom, man läser ur en statistisk årsbok liksom. Och jag förstår inte, vad är det som har drivit dem, vad är det de står, vad är rötterna. Det tycker jag skulle vara väldigt mycket intressant och...
Ja, jag tror det med, jag tror att folk längtar lite efter det, för just nu så ser man ju bara så som du säger, man står och liksom rapar statistik och man skäller på varandra för vad man har gjort förra och sist när ni hade det här så förstörde ni det här liksom, istället för att berätta vad man vill och hur man ska göra. Precis. Men du, nu tänkte jag att nu börjar vi närma oss slutet på den här intervjun. Så jag tänkte, varför ska man rösta på dig? Och varför ska man rösta på Miljöpartiet? För det går ju faktiskt att rösta på dig.
Ja. Jag är tvåa på listan. Så att man kan ju kryssa mitt namn om man vill det. Och då kan man bara veta vad jag står för. Jag vill ju verkligen vara naturens röst. För jag är ju lite less faktiskt på att de här frågorna om arterna, de hotade arterna som nästan inte någon känner till, att det har hamnat så mycket skymundan och att vi pratar mycket klimat men inte så mycket natur. Så då känner jag att nu har jag liksom studerat de här frågorna och jobbat med dem mycket ideellt, så då känner jag att jag vill bara föra deras talan i riksdagen om jag kommer in då. Och då har jag också sett på vägen att det går inte att isolera den här frågan som jag kämpar för. Utan vi måste också liksom ha samhällsreformer. Och då så tror jag på basinkomst som en grundtrygghet för alla människor. Jag tror på kortare arbetstid så att vi liksom minskar stressen både för oss själva liksom, men också för planeten. För det finns en stark koppling där. Jag vill verka för att statliga bolag som Sveaskog och Vattenfall inte ska ha ett krav på sig att ta in vinst till staten. Alltså naturen ska inte vara en vinstdrivande sak då, om man ser det som en sak. Jag vill också verka för att naturen ska få egna rättigheter. Det här är en jätteintressant fråga tycker jag.
Verkligen.
Ja, och att hotade arter i Sverige ska få starkare juridiskt skydd. Och sen det viktigaste kanske det är att jag vill komma in bort ifrån det här tillväxtsamhället. Där vi ser tillväxt som någonting heligt som inte kan kritiseras. Till och med som någonting nödvändigt. Och tillväxt är ju bara en sak som vi väljer att göra utav utveckling och kreativitet. Så vi kan göra så mycket andra saker med det än att bara liksom fortsätta business as usual.
Absolut.
Så det här är några av mina, mina hjärtefrågor som jag brinner för. Miljöpartiet är ju som sagt det partiet som sätter miljön först. Så att känner man att det är det som man själv tycker är viktigast, så är det ju en röst på Miljöpartiet som man ska lägga.
Men lite snabbt nu, för jag blev så himla nyfiken när du sa det, att naturen skulle ha sina egna rättigheter. Vad menar man med det?
Alltså det här är ju en rörelse som har tagit fart i många länder. Indien, Nya Zeeland med flera. Och då ser man det, alltså ursprungsbefolkning har en lite annan relation till naturen än vad vi i västvärlden har. Vi har ju liksom valt att se det som att vi människor, vi härskar och bestämmer över allting annat, djuren och stenarna och liksom jordskorpan och så vidare. Och sen har vi skrivit våra miljölagar utifrån hur mycket vi får förorena eller hur mycket vi får förstöra. Så vi har liksom satt en smärtgräns på hur mycket hela tiden. Och när jag har jobbat med de här sakerna som konsult till exploatörer som ska dra vägar eller bygga byggnader och så vidare, så märker jag att det här tar liksom inte hela sjön i försvar. Det här tar liksom inte hela ekosystemet i försvar, utan de har liksom ritat in en fyrkant eller någonting som jag ska då berätta vad finns det för hotade arter här. Och jag känner att det spelar liksom ingen roll i det stora hela om vi gör så här. Men med naturens rättigheter, så på samma sätt som vi har mänskliga rättigheter och på något sätt då tänker jag att djuren ska ha djurens rättigheter, så tänker man att naturen i sig ska ha rättigheter. Så ett exempel är Vättern. Tänk den här sjön Vättern som en liksom, juridisk enhet, där den har rättigheter i sig självt. Så då behöver vi inte liksom, ha en utredning som handlar om gruvan i Norra Kärr. Vi behöver inte liksom, ha en utredning som berättar hur mycket vi får förorena med militärens skjutningar. Vi behöver, alltså, du vet, det blir så isolerat och det blir ingen liksom, översikt egentligen om hur Vättern som stort vattensystem mår.
Nej.
Men hade man haft naturens rättigheter, då hade vi haft en juridisk person som liksom försöker läsa på och föra talan för Vättern. Och då liksom lyfta upp det till en liksom, i juridiskt föra den talan om det blir en domstol och så vidare. Så att då vänder man på det perspektivet väldigt mycket. Man får mer ett liksom helhetssyn.
Men jag gillar det. Så istället för att man har en smärtgräns på hur mycket skada man kan göra, så kollar man på vad som är bäst för Vättern och vad vi kan göra utan att göra så mycket skada som liksom det går.
Och juridiskt. Det juridiska och det miljömässiga har liksom inte talat samma språk förut. I miljödomstolar och så vidare så har det oftast inte funnits personer som är biologer, ekologer, som har liksom kunnat tolka de här viktiga språken, om man ska säga. Så det, vad man har gjort nu, vi har ju Århuskonventionen som säger att miljöorganisationer och sånt där får överklaga, som Naturskyddsföreningen där jag själv har jobbat, men det är ju väldigt mycket som hamnar på de ideella krafternas enskilda axlar. Att man som i Norra Kärr, den här gruvan som var planerad där har man ju kunnat anställa en jurist då, men det är ju ett undantagsfall skulle jag säga. Det är ju väldigt få fall där liksom man har kunnat ha de möjligheterna och liksom den här energin bland eldsjälarna som har mobiliserat sig. Och då blir det hela tiden släcka bränder. Men vi har liksom inte tid eller råd för miljön och planetens skull och liksom de här hotade arterna att bara förlita oss på ideella eldsjälar som släcker bränder.
Såklart.
Utan vi måste bygga ett samhälle där det här liksom inte får ske på liksom bekostnad av naturen hela tiden.
Wow! Nej, men alltså, man vet inte så mycket. Man försöker sätta sig in och man försöker kolla på debatter och så, men jag gillar det här att få sätta mig ner och snacka lite. Jag hoppas att de som lyssnar också tycker att det var nice. Nej, men jag gillar det faktiskt. Tycker att det är skitkul, Rebecka, att du kunde komma hit.
Jag tyckte det var skitkul att du bjöd hit.
Men för att rösta på Rebecka, ni hörde, nummer två kan man kunna säga för Rebecka. Super, tack snälla för att du ville medverka.
Tack själv.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.